i huvudet på en jägare.
Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a...
Välkomna tillbaka alla lyssnare till I huvudet på en jägare.
Jag är glad att se dig igen.
Tack detsamma.
Mm, mår
du
bra?
Jag är lite nedstämd måste jag säga.
Nej, varför då?
För att drevjaktssäsongen är över.
Jaha, ja, men jag kan faktiskt då säga någonting positivt.
Vad är det?
Att pyrsch-säsongen är igång.
Ja, fy fan vad härligt. Ja.
Så jag hoppas att jag kan göra dig lite gladare.
Tack, det värmer i mitt hjärta om man hör det. Jag har redan varit ute.
Mm.
Har du varit ute och pyrschat?
Jag ska ut på fredag.
Jaha.
Ja. Då ska jag ut och...
Dovhjort eller?
Dovhjort, ja.
Men det är också många andra jaktformer som tar vid nu. Rävjakten, harjakten är i full gång.
Mm.
Skogsfågel, alltså toppfågel.
Mm.
Ripjakten. Och så vildsvin förstås.
Ja, vak. Såklart. Men det är lite roligt som händer idag.
Exakt.
För
att
någon
känd
gäst
kommer
att
medverka.
I vårat avsnitt.
Nu sa du tre ord här.
Ja, men
jag tror du höll på med varannanleken.
Ja, men jag gör mina egna regler.
Nej, det ska bli jättekul att höra den gästens bakgrund, erfarenheter och framtidsplaner.
Ja.
It's been a while, kan vi säga.
Har ju det. Det har ju, vad har vi gått igenom? Det har varit julafton.
En skilsmässa.
Ja, en skilsmässa.
Eller jag har,
vad säger du?
Ja, sju år i en separation.
Ja.
Väldigt, väldigt sorgligt.
Men du ser ut att må bra. Du sitter där med
bra.
Mig.
Mm. Det är en ömsesidig separation, så därför känns det okej. Okay, även om det är sorgligt, liksom.
Då ska jag gnugga lite ditt ansikte med. Jag är ju faktiskt i en relation.
Jag vet.
Ja.
Jag är så glad för din skull. Och ni ska flytta ihop.
Ja, det ska vi. Det känns jättebra. Mm. Och vi sitter ju faktiskt här på Laroy idag. Som han driver. Och...
Vänta nu. Får vi betalt av Laroy för att du ska säga det? Betalar Oscar dig bakom min rygg?
Nej, han älskar mig bakom din rygg.
Ja, det är fair enough.
Får jag lägga mig i? Så där bakom min rygg, hur lät det?
På din rygg.
På min rygg. Nu lugnar vi ner oss här. Det är många som känner igen
rösten.
Rösten framförallt, men också ansiktet kanske. Via Nyhetsmorgon. Steffo Törnqvist, det är du som sitter här med oss. Som
har gett
många leende på läpparna på morgonen.
Så är det.
Varmt välkommen.
Tja, tack.
Hej.
Tack, tack.
Hur är det? Kommer du direkt från
skogen?
Bättre
än vad du var om du har separerat precis. Det är ju värdelöst.
Ja, det är värdelöst.
Det har man ju varit igenom en 10-12 stycken.
Mm.
Det är dåligt.
Jag med. Men som sagt, det är ömsesidigt och vi har gått vidare. Så att det är, vi vänner.
Mm.
Vi släpper det.
Vi släpper det.
Ja.
Fokar på dig istället.
Vi släpper det, ja.
Kommer du direkt från skogen?
Nej, inte den här dagen.
Men lådan rockar man på?
Exakt.
Och pipan var i käften.
Ja, man är ju alltid beredd ifall det är någon som ropar att man ska ut i skogen. Då är man ju beredd.
Då hoppar man in i bilen.
Färdigklädd.
Ja, exakt.
Jag vet ju du, Lubbe, du har haft en väldigt bra jaktsäsong.
Mm.
Den ska inte vi prata om idag.
Nej.
Jag vill veta mer om hur din jaktsäsong har varit, Steffo.
Det är jobbigt om det ska jämföras med Lubbe. Skjuter inte du alltid 250 djur?
Mm.
På en säsong,
varje år.
Typ.
Ja, ja men
gör inte det?
Jag har någon, jag vet inte vad det är, men jag får alltid vilt på mig och lyckas nästan att skjuta.
Jag skulle kunna beskriva det så också, fast light.
Ja.
För de gånger vi har jagat tillsammans så har du fått fler djur på dig, skjutit mer. Mm. Men, och det är bara för att det är du. För i övrigt så brukar jag toppa de där. Nej, jag har haft en bra säsong också. Börjat jättebra. Sen var det en mellanperiod där det var sämre. Jag gick till och med tom på ett par trejakter. Och sen januari har varit väldigt bra.
Jag tror du röker för mycket på pass.
För vad då? Det går ju bra, säger jag ju.
Nej, men jag tänkte, du gick tom på några jakter. Rökte du extra mycket där?
Nej. Djuren uppskattar cigarrer. Djuren tänker ju inte så här... det luktar cigarr. Här måste det sitta en jägare. Så tänker de ju inte.
Tänker de måste ju ändå förknippa det med människa. Alltså, det är inte skogsbrand det luktar. Det luktar
tror
ju
du att en dovhjort har en lektion? Vem röker cigarr? Människa eller zebra? Och så
jag tänker att de gånger de har upptäckt en jägare och det har luktat cigarr, då kanske de gör kopplingen. De är inte dumma.
Hur många är det som röker cigarr på? Det är typ jag. Nej, men däremot så är det ju armrörelsen. Får man ju se upp med. Och alltså om en kronhjort är på 300 meter då törs man ju knappt spotta ut cigarren. För att,
rör du det då? Jag
rör mig så här. Allting framför kroppen. Så här.
Kan du inte bara släppa den? Bara öppna läppen lite. Låter
ja, men, man kan ju ja, men nu är det så här att jag gör ju egna cigarrer som du vet, Lubbe, det vet du också, som är boxpress, fyrkantiga. Exakt. De kan man lägga utan att de rullar.
Den har jag rökt.
Och då är de intakta. Efter att man har skjutit sin dovhjort så kan man ta upp cigarren och fira.
Och jag måste säga, jag är ingen cigarrrökare eller älskare, men den är god.
Du har rökt den. Har du rökt cigarr? Ja, du gör ju det kanske vid något tillfälle.
Nej, jag gör det ytterst sällan. Men, men Steffos cigarr har jag rökt.
Ja, det är bra.
En av dem, när vi jagade ihop, så smakade jag på en som var lite gräddig, tyckte jag.
Krämig grädde.
Är det den?
Ja, nej, den, jag skulle säga att det är genomgående. Jag gör 6 olika cigarrer och det är ett genomgående tema. Mm. Milda ska de vara och helst gräddiga.
Ja, trevligt. Grädde gillar man ju.
Vad är namnet på den här stora cigarren?
70x7.
Ja.
Ja. Det är egentligen en maffiacigarr.
Är det så speciellt att maffia killar röker den cigarren eller?
Nej, men maffia killar vill ju
ha, dem här,
de vill ju ha stora grejer. Va?
Ja. Allting
ska vara stort. Picadollen ska vara stor. Och så sedelhög, klockan.
Okej.
Okay. Jag satt med min partner där, Christian Eroa, på hans... En natt var det faktiskt på hans plantage som ligger mellan Nicaragua och Honduras. Tyckte jag kläckte en genial idé. Ska vi inte göra en maffiabomb för mesproppar? Någon som vill se stenhård ut men som egentligen är en mjäkig typ. Och då gjorde vi en riktigt stor tjock, det är som en jädra bomb alltså. Men det är ju en gräddtårta.
Men du, nu när vi ändå pratar om dina cigarrer, kan du inte nämna din topp 3? Kan du
just
göra
nu har jag, eftersom jag inte är i den här situationen när jag pratar med er, så jag är inte, då skulle jag föredra den senaste jag gjorde som en jubileumscigarr. Så då tänkte jag på Clint Eastwood. Det är ganska svårt att göra smal cigarr för då har man färre blad. Så det tog en 20-25 blandningar innan vi var nöjda. Och det är en Maduro, alltså en mörk cigarr. Smal. Och den skulle Clint Eastwood välja innan han går in på baren och skickar iväg en sexa whisky till den han sen skjuter hatten av. Lite senare i scenen. Den skulle jag välja. Sen skulle jag välja 52-6B. Som är en boxpressed. Eftersom vi antagligen kommer att jaga här så småningom. 52-6B, boxpressed, ljus, mild, gräddig. Och B står...
Bra timing. Ja. Nu brinner det, är någon som har rökt cigarr.
Måste jag säga om att...
glömt fimpa.
Bellicoso står B för och det är en liten spetsig... I munnänden så är det en spetsig och samlar ihop röken då så det blir... Och sen tar jag då bomben, maffiabomben då, eftersom jag är... mesigare än vad jag vill framstå. Det är gjort till mig igen.
Då var det den som du hade. Du hade en premium. Eller vilken var den första, sa du?
Det är jubileum.
Jubileum
ja, vi gjorde den till 5-årsjubileet av projektet. Men det blev ju pandemi emellan. Så det gick 7 år innan den kom.
Ja.
Vi kommer återkomma till dina cigarrer och dina rökvanor.
Ja.
Men... Du började som sportjournalist på Aftonbladet om jag inte minns helt fel.
Nej, det var fel. Jag började som gymnastiklärare.
Ja, så långt tillbaka tiden har jag inte koll på.
Nej, det var min första utbildning och mitt första jobb. Men jag fick dåliga knän redan på GH-tiden. Reumatiska besvär. Och jag går ju inte så jävla snyggt nu heller. Som en rest av det. Så jag var tvungen att skola om mig och då blev det... journalistik, eftersom min lekkamrat, bästa lekkamrat, Lennart Ekdahl, vi växte upp ihop i Linköping, han tipsade om det. Och egentligen hade jag tänkt bli läkare, men det fick bli det där slumpen avgjorde. Och då hamnade jag så småningom, först var jag på lokaltidning, efter att ha gått journalistikskolan, Östgötakorren, så blev jag värvad till Dagens Nyheter. Och så blev jag uppringd av Bosse Strömstedt. Jag hade skrivit en artikel om LKAB och han erbjöd mig jobb på Expressen. Och det första jobbet på Expressen handlade inte om sport alls utan det var nöje och kultur. Och sen blev jag, inom ett år så blev jag chef för alla bilagor. Och sen så blev jag erbjuden att skriva sportkröniker. Okay. Några år in i det. Och det skulle jag bara göra ett år egentligen för att balansera upp något. Det saknades en stilistik inom sportjournalistiken som han trodde att jag kunde bidra med. Men det blev lite mer och sen så blev jag värvad och startade TV4. Och då var vi några stycken, fyra stycken som startade nyheterna, samhällsredaktionen och sportredaktionen.
Men läkare alltså, det var intressant.
Ja, alla mina manliga släktingar på mammas sida, alla kusiner och morbröder är läkare. Och
jag röker, man läst... mycket, röker man så mycket som du gör så hamnar man på sjukhus förr eller senare.
Ja, då kan man ju bota sig själv. Det är så jävla smidigt.
Då är det släktmiddag.
Ja. Jag tyckte också, vi hade ju läst anatomin och fysiologin på GH, så den hade jag ju gratis. Ah, ja. Mm. Jag kunde musklerna på latin, det kan jag fortfarande. Sternocleidomastoideus.
Nej, jag vet inte var den sitter.
Där, den här som du, när du ser en kronhjort till vänster.
Ja. Ah, okay. Men du, det är säkert den jag har en sträckning i, för den gör så att det ilar i min axel.
Gör det?
Så, ja, ja, jag kan bära någonting.
Det kan vara kanske trapeziusfästet, ja, också.
Jag har ju väldigt mycket tics, så att mina är väldigt starka och stora.
Ser du inte
väl, det? Vältränad.
Väldigt muskulös.
Han har tics, punkt. Det är inte mer än så.
Men okej, Expressen och därifrån till TV4.
Där har det kändes förblivit.
Rätt, ja, och där det måste vara känns rätt naturligt i och med att du kom från tidningsvärlden.
Ja, alltså jag tycker fortfarande att det skrivna ordet är mycket mer elegant än det talade. Även om man redigerar med bilder och ljud och så här som är jävligt roligt, så är den snyggaste uttrycksformen inom journalistiken det skrivna ordet, det tycker jag fortfarande. Så jag räknar mig själv fortfarande som en skrivande murvel som pryar.
Men du, är det därför, för jag vet ju också att du har gjort lite böcker.
Jag har skrivit även 7-8 böcker någonting. Ja. Ja. Det är ju därför.
Ja, jag förstår.
För språk, jag tycker, jag har bara kläckt en vettig mening i hela mitt liv som brukar citeras. Och det är att om man inte kan uttrycka det man menar, då tvingas man mena det man kan uttrycka. Det vill säga, har man inte hela paletten av ord, har man inte kontroll på sitt uttryck, så krymper det man säger och man framstår som lite mer begränsad och även budskapet blir begränsat. Så att för mig så är hela min yrkeskarriär bygger på att jag har hygglig kontroll på språket. Språket är så viktigt.
Mm. Ja, det är det verkligen. Ja. Det kan jag säga själv av egen erfarenhet. Jag kan märka stor skillnad från när jag började med YouTube. Jag hade inte riktigt koll på att sätta ord på allt. I både känslor eller jag blev nervös och tappade ordet och fann inte riktigt mina meningar. Men det kommer om man utvecklar det hela tiden ju mer också. Till exempel läsa böcker eller annat.
Ja, det är ju det bästa.
Ja. Mm. Och bara, jag känner mig väldigt mycket säker idag också. Så det kan jag rekommendera, att läsa lite böcker.
Mm. Det är ett bra råd.
Ja.
Det är ett väldigt bra råd. Ett annat råd är skriv böcker.
Ja, det är också bra.
Det håller vi på med nu.
Det gör vi faktiskt.
Gör det? Ja. En jakt och en matbibel som kommer innehålla 60 recept.
Kommer det heta bibel? I så fall så tänker jag stämma.
Jag vet inte om det är registrerat varumärke. Men nej, det här är alltså en bok.
Jag kom på, jag snodde bibel också. Min spritbibel kom jag på. Jag var inte först med det ordet.
Okay. Ja, men du och Daniel, ni ska ju faktiskt ta och skriva en bok och håller på med det.
Ja, det är jätteroligt.
Och jag ska också ta och skriva en bok.
Mm. Så det är,
om jakt.
Kul!
Så det ska bli jätteroligt och jag kommer inte säga mer än så länge.
Nej.
Punkt.
Här sitter tre författare.
Här sitter tre författare. Snart tre författare.
Spännande.
Men vad roligt. Det är väldigt intressant att höra din story bara lite snabbt nu, Steffo. Och du är ju kvar på TV4.
Jag är kvar och överårig kan man säga. Och är också den som har varit längst där. Det finns ingen annan som var med från starten nu. Alla har lämnat skeppet på ena eller andra sättet.
Skeppsrottan. Lämna sist. Liksom.
Rottan.
Men jag vet också att du är delägare i Knista.
I Knista herrgård.
Ja,
det var vi från början. Vi fick typ en aktie. Knista herrgård utanför Skövde är jag delägare i.
Exakt. Kan du inte berätta
ordförande
lite mer om
det? För också. Jo, men det är ett jädra roligt projekt. Alltså. Och jag har en förebild där som jag har ett sommarboende på Fågelbro ute på Värmdö.
Mm.
Där vi bor på somrarna, spelar golf och närhet till bra krog och hotell. Och så.
Det är en bra golfklubb.
Ja, det är en bra golfklubb. Och det har vi på Knista också. Vi har golfbana Och vi har 85 hotellrum. Vi har en jättecharmig herrgård. Och vi bygger kåkar och så här, så man kan bo där. Och det, allting... Alltså när jag berättar om det här så tänker jag också på Fågelbro. Jag vet vilken livskvalitet det är att bo så nära en golfbana och en bra krog.
Mm.
Och vi håller på att bygga en fantastisk liten stadsdel utanför Skövde. Därute. Nu pandemin, den sved ju rejält för oss. Gjorde den, och nu är det ju inflation och grejer och sådär. Så att det är mycket som är på stå. Men,
muntra tider?
Men om 10 år va? Eller om 5 år kanske. Mm. Jädrar vad vi har en bra förort då till Skövde.
Ja, det är redan
nu, det är redan nu bra, men då
det behövs nog, för Skövde som stad är inte super...
Nej, och det kan vara en del i förklaring också, för att när golfgäng åker ner till oss, eller ett konferensgäng, då är de kvar där. Inte bara därför att herrgården är så trivsam, vilket den ju är, utan också för att alternativ, det är ingen som drar in till stan liksom. Partajar som det kan vara om man är på konferens i Göteborg eller Stockholm.
Hur lång tid är det från Stockholm? Är det ungefär 4 timmar?
Om du kör bil långsamt så är det 4 timmar. Och åker du tåg så är det under 2 timmar.
Ja, det är,
och sen hämtar vi på centralen och då är det under 10 minuter.
Blir man hämtad av dig då?
Om jag är där så kan man bli det. Eller min kompanjon Dan Patron Persson.
Ja, det är ju bra.
Men du, Steffo, jag vill ju gå tillbaka lite då. TV4, hur kom du in på jakten? Var det någon på jobbet som inspirerade dig? Eller?
Nej, det har faktiskt med Knista herrgård att göra också. Aha. Eftersom det finns jägarexamen där. Mm. Men dessförinnan, jag har ju så många kompisar som har herrgårdar och slott. Och min hustru, vi har varit gifta säkert 15 år, som kommer från en jagande familj. Och hon tjatar på mig och det där borde du göra. Och många kompisar som kom ut till mig och var med på jakten och sådär. Och jag tänkte att nej, vad fan, jag har inte tid och kommer jag vilja döda djur och sådär. Mm. Så jag värjde mig för det. Tyckte det var lite fånigt när folk sprang kring i sådana här jacka som jag själv har nu. På Östermalm. Dan Patron på Knista herrgård som just hade köpt det då. Han kunde ingenting. Han hade gjort lite exit och blivit lite nyrik. Så här. Tyckte han var kul att äga ett hotell och en herrgård och en golfbana. Så köpte han det. Och då anlitade han mig för att göra deras julbord. Mm. Så jag var nere i 3-4 helger och höll föredrag och stod där i mitten och lagade mat och,
ja, ja.
Och babblade.
Vänta, förlåt att jag avbröt dig. Kan du laga mat?
Det är klart jag kan laga mat. Jag lagar all mat hemma.
Ja, men jag har inte sett dig laga mat.
För att han är man eller?
Nej, inte så. Men jag var så här, vänta nu, Steffo Kock.
Steffo Kock, hur lät det tycker du?
Verkligen.
Nej, men Madde, har jag jobbat 47 säsonger på Nyhetsmorgon och varje fredag träffat Sveriges bästa kockar? Ja, det har jag. Har jag skrivit kokbok med Leif Mannerström och Christer Svan? Ja, det har jag. Har jag med egna recept i mina spis? Ja, det har jag.
Ja, men Steffo, jag ser ju bara dig äta mat. Jag ser inte dig laga mat.
Jag är lite bättre på att äta än att laga.
Det gör jag med.
Jag har fan världsrekord i att äta. Alltså.
Ja, det är så,
det är mat, så bra. Det är okej, ja, men förlåt.
Nej, men då gjorde jag det. Jag var på Knista, men så hade jag inget att göra på dagen, på lördagarna. För jag höll ju föredrag på fredag kväll och lördag kväll. Då hade de jägarexamen. Då tog jag det där. För att jag tyckte att det verkar kul. Och det var kul.
Och det har du aldrig ångrat?
Inte. Det är det roligaste jag vet nu att jaga. Och sen kom jag upp till Stockholm. Och tänkte nu måste jag gå in i en butik här. Och då var det en kille som heter Staffan Schulström som greppade mig. Tänkte den där jäveln. Ja, honom ska vi ta.
Det är min gamla chef.
Ja, jag vet. Och så åkte vi ut till Skokloster som han höll på med där. Och som jag nu har blivit ordförande för också. Uh-huh. Och så säger han så här, vilket antagligen var en lögn va. Vi sköt lite lerduva och så sa, jädrar, du är mycket bättre än hälften av de som tränar stenhårt här ute. Direkt sa han. Du kommer att komma topp 3 i SM om du tränar ett år. Men bara om du köper det här vapnet.
Exakt, en Pirazzi.
Så jag gick ju på det där och tränade med Staffan, vilket jag gör fortfarande. Vi har ju blivit jättenära kompisar och som sagt, jag är ordförande ute nu på Skokloster.
Har du ställt upp i SM?
Ja.
Och kom?
Så här var det. Staffan sa att du kommer att komma på topp 3 i plus 60-klassen.
Uh-huh.
Ja, varpå han anmälde mig till öppna SM. Som vi hade själva på Skokloster. Uh-huh. Då var det 100 duvor på lördagen, 100 duvor på söndagen. Och när jag tränade då, så jag låg bra till. I varje fall 80-85, så det här var 100. Mm. Ja, jag såg inte 20 av de där 100 duvorna. Det gick så jävla fort på öppna SM. De som vann var ju 22 års ålder. Så från att målet skulle vara topp 3 så var det att inte komma sist.
Ja.
Och det gjorde jag inte. Jag hade kanske 30 efter mig eller något sånt där.
Ja, men det var bra. Men köpte du en sån där fint vapen, en Perazzi? Jag vet ju hur han är.
Jag är så jädra. Jag har inte bara en Perazzi, jag har ju två Fabri också.
Ja, men jag vet, du gillar ju det där med detaljer och
sjuk i huvudet. Men det är ju lite roligare att skjuta med vackra vapen.
Det är det. Än fula vapen. Ja, men så är det. Mm. Vilket är ditt favoritvapen?
Pratar vi hagel eller kula?
Hagel.
Det är min Fabri. Ja, är det bocken? Alltså, jävlar vad bra den är. Jag så smäcker. Jag har en side by side också, men jag tycker det är... Alltså då, om man ska skjuta bra med side by side, då får man bara skjuta med side by side.
Ja.
Man kan inte hålla på och växla.
Nej, det är jättesvårt. Jag har ju tävlat, när jag tävlar i hagel, då har jag sida-sida. Och då har jag bara nött med den hela tiden. Går jag tillbaka till bock, det blir väldigt, det stör.
Jag tycker nog att om man skjuter 10% sämre om man inte bestämmer sig för vilket vapen man ska skjuta.
Så är det.
Och den Fabrin är, bocken är för jävla vad den är bra alltså. Mm. Men när jag tränar leder jag att skjuta med Perazzin.
Okay.
Den är lite tyngre så man svingar lite.
Du tränar med Perazzin?
Men skjuter fågel med Fabrin. Okay.
Mm.
Okay, man vill ju inte se ut som en fattig lapp. När man är på fågel.
Det är ju lite coolare att komma dit med en skrotig bössa och dominera.
Jag vet.
Ja, den är faktiskt cool. Men du klär dig ju inte illa. Jag vet ju att du har jättefina jackkläder. Och jag vet också, om det fortfarande är så, men är det Purdy som du gillar mest när det kommer till jaktkläder och märken?
Ja, eller? Den där som Lubbe hånar mig för när jag kom in. Det är en Purdy.
Men du ska inte vara rädd för att gå omkring på den på Östermalm, för alla ser ut sådär. Du är ju kamouflerad.
Nästan ingen har Purdy.
Nej,
de har så här B-varianter. Low-budget varianter har de.
Copy.
Nej, men jag är väl klädintresserad för att mamma och pappa drev Linköpings stora klädbutik. Låg på Stora torget där.
Ja.
Och där jobbade jag från att jag var 0 år till att jag flyttade från stan och bestämde mig för att inte vilja ta över verksamheten. Så jag är uppvuxen med kläder och Du vet ju vem min vackra hustru är.
Ja.
Jag köper nästan alla kläder till henne och hittar dem. Och så. Jag är jätteintresserad av det.
Konfektionsbarn alltså. Mm. Det är som jag.
Är du det också? Mm.
Pappa var i textilbranschen.
Kul.
Mm. Absolut.
Var i vilken stad?
Här. Tuckholma.
Ah, ja.
Mm. Textilagentur hade han. Som typ inte finns kvar längre. Nej. Det ordet. Men han var ju gårdsvaruhandlare nästan. Men han importerade ju tyger och kanske att tala som Schlossberg.
Absolut.
Ja, det sålde till NK, Oskar Jakobsson, Ljungströmsgruppen och allt det här.
Kul. Men varför klär inte du dig
Nej,
som...
Nej, du var inte här. Det här estetiska ögat tycker jag har gått förlorat.
Pappa hade kavaj, slip. Han var så välklädd in i döden, den fina gubben. Men nej, jag tycker det känns lite ansträngt med slirret i vardags, måste jag säga. Men det är kul att klä upp sig då. Ja, men jag gillar läscher. Jag går ju i underställ och gröna skitkläder.
Liksom vi ska inte 5 dagar i veckan. Vi ska inte heller prata om vad du gör med dina långkalsonger när du är ute i skogen. Men jag tror inte att Steffo gör det i alla fall.
Det tror jag gör.
Nej, det tar vi...
Det kan, kommer du kunna läsa i boken som kommer i höst.
Har du torkat dig?
Japp, jag tror jag offrar.
Han klipper av dem.
Det. Jag har offrat 50 långkallningar. Börja nerifrån.
Ja.
Långkalsonger.
Vaderna, så skär man toaremsor liksom.
Det är helt
till slut
begripligt.
Har du boxershorts.
Helt begripligt. Men jag måste säga det här med välklädd. Då nämnde du slips. Jag har aldrig slips. För mig är läscher också. Men bästa kvalitet.
Men jag minns att när jag jobbade som inköpare på Mauritz Vidfors här på Grekurgatan. Mm. Beställde jag hem fina nickers och det var från Purdy.
Ja.
Och sen så vet jag...
Och Habsburg även, också.
Ja, Habsburg. Du älskade de Habsburg med hamsbinsidan. Jag själv de byxorna.
Ja.
Älskar dem.
Ja,
och sen så din fru Karo, hon Hade någon också sen en fin jacka.
Ja, ah, det är så
vilka
bra.
Vilka jävla klädsnobban är. Alltså.
Ja. Men det är kul att prata kläder, detaljer och material. Jag tycker det är väldigt kul. Och även fast jag kan gå runt i mitt kamoställ så älskar jag att ha mitt Habsburgställ också. Det är det bästa av två världar.
Men
säga.
Det är ju också funktionellt.
Det är ju det. Jag har haft mina Habsburgbyxor i snart 5 år och de ser nya ut.
Så som jag har svårt att ha såna kläder. Jag krälar ju och jag sa...
Ja, men det gör jag också, titta på min bil. Jag kan inte ha en fin bil. Kanske.
Den är ju helt... Alltså,
nej, ingenting.
Du skär inte sönder dina Habsburgbrallor och torkar dig med. Vad jag menar.
Jag har skjutit en älg i år när jag satt och sket.
På
år?
I år, ja.
Nej.
Det här måste du berätta.
Berätta.
Jag det är andra gången. Hänt första gången.
Ja, för du berättade om skovlarna där.
Exakt. Jag sköt ju dubblé på skovel på en knistajakt på Edenlunda när jag precis hade skitit. Och brallorna var halvvägs upp på knäna. Och så kommer det 2 skovlar och... Jag skjuter den första och den lägger sig direkt. Så tänker jag, vad fan, det är ju min jakt. Jag kanske får skjuta. Ja, jag får skjuta. Det bestämmer väl jag själv. Så skjuter jag den andra skovel. 2 fina skovlar. Det händer ju att man blir skitnödig på jakt. Då tänker jag hela tiden, varje gång, att jädra, den där gången det blev något så här. Men i år har jag bara blivit skitnödig en gång. Och det var på Olle Stenhammars jakt ute på Värmdö. Sigsta. Och jag går 10 meter, hänger in björk, gör färdigt allting. Brallorna i precis samma läge som i Knista så kommer en ko och dubbelkalv. Ko och dubbelkalv och det, en kalv fanns på menyn. Så då,
den tog du?
Ja, jag tog den.
Men gud, det här är ju jätteroligt.
Ja. Men jag torkar mig ju inte med långkalsongerna för jag vet ju om...
Du har pördipapper med dig?
Jag har pördipapper.
Tweedpapper. Men,
och sen en Habsburgsservett. Ja.
Kaninpäls.
Men gud vad kul. Vad roligt. Jaha, grattis till älgen. Måste jag säga. Och där måste jag också säga att jag har skjutit min första älg alltså under hela mitt jaktliv. Så jag har bara väntat på att få skjuta älg. Och nu har jag fått göra det.
Så jäkla kul.
Men jag gick inte på toaletten samtidigt. Jag hade tur ändå.
Det är en brist.
Det är en brist.
Men vad sköt du då?
Jag sköt en kviga. Jag blev jätteglad. Man fick skjuta kalv, kviga, ko och tjur. Så allting var tillåtet. Och så kom den helt plötsligt. Och jag var på väg ut till pass. Och det var så spännande för de sa på radion att okej, Madeleine, pass på nu. Och man fick skjuta också när man väl kommit ut på pass. Så har man tillåtelse att få skjuta. Och då var jag lite stressad för jag skulle filma samtidigt. Så upp med kameror, upp med allting. Och så hör jag i skogen hur de kommer springandes.
Det här är inte... Men du är i tornet då?
Ja, jag är i tornet. Jag har kommit ut på pass. Så bara hör jag stegen. Och det greppar tag i magen. Och så ser jag en ko komma först. Jag vet att de sa ko och kalv. Så det bara inväntade att kalven skulle komma. Men den var ju stor. Så jag tänkte att det där är inte en kalv. Men det var tillåtet att få skjuta. Så då fick jag tillåtet. Kul! Då
sköt
jag. Jag är så glad. Man kommer se det sen när jag släpper mitt avsnitt. Hur glad jag är. För jag gråter och det glädjer och det allting.
När tog du jägarexamen, Stefan?
Det här är väl 7:e säsongen jag jagar, tror jag.
Ja.
Men jag har ju gått all in. Som sagt, jag tycker det är det roligaste som finns nu. Så jag jagar ju massor.
Ja, men det är ju totalt beroendeframkallande.
Ja, det är det. Det är så jävla roligt.
Nu på måndag drar jag upp och jagar skogsfågel i Härjedalen. Alltså toppfågel. Är det något du har gjort?
Aldrig.
Aldrig?
Jag har inte jagat norrut överhuvudtaget. Jag var med på en älgjakt i Jämtland en gång. Mm. Så jävla tråkigt.
Sket du?
Nej. Hade jag gjort det så hade du kommit
till den. Nej,
nej, men det är så, på 2 dagar så såg jag en spindel och en gråsparv. Och det var, för en bortskämd Sörmlandsjägare så var det där så långsamt. Alltså.
Mm. Nej, det är något annat.
Men fågeljakt skulle jag jättegärna vilja vara.
Precis.
Det är jättekul. Jag var precis uppe nu i Jämtland och sköt tjäder. Mm. Det gick jättebra och det kan jag rekommendera. In och kolla på mitt senaste avsnitt som jag släppte tillsammans med Emilia Nilsson. Då hade vi jättetur med att skjuta toppfågel. Vi fick 3 tjädrar. Så det var superroligt. Mm. Och hur man tillagar den.
Framförallt i början så knarkar jag ju alla såna här filmer som ni håller på att göra.
Mm.
Och det är ju någonting som skaver det där med toppfågel. Man skjuter och det inte finns någon kulfång.
Mm. Jag tror det är en tidsfråga. När olyckan kommer. Och den kommer komma.
Känns det inte, när man, alltså du som jobbar så mycket, att det känns lite konstigt att dra iväg?
Jag håller med dig, absolut. Och det gäller ju att vara med människor som kan marken.
Så är det ju. Och sen utan och innan. Där vi jagar nu då, vi är ju mitt ute i en skog med alltså, inga människor runt om. Och man måste bara veta.
Men det är det man inte vet.
Nej, jag vet. Den är jättesvår.
3 kilometer bort.
Troligtvis.
En kula i knoppen. Liksom.
Ja, troligtvis är det ingen där. Men du har ingen som helst aning. Och det är det som är så obehagligt.
Jag håller med dig. Första gången jag jagade tjäder var ju för 3 år sedan.
Mm.
Och det var det första jag tänkte på.
Jag tror att en olycka kommer ske. Och när den sker, då kommer det bli rabalder. Och så kommer det bli lagändringar.
Mm.
Men än så länge har ju inget sånt hänt just på en toppfågeljakt. Så vitt jag vet, det har ju hänt på älgjakter och andra klövvitsjakter och sånt. När du jagar ripa till exempel, då har du ju en mycket mindre kaliber, 17 HMR eller 22 lång. Och den tappar ju fart och höjd väldigt snabbt. Så där är ju inte riskerna lika stora. Men när du är uppe i klass 1 vapen, då är det något annat. Men utöver det farliga så är ju jaktformen helt fantastisk. När du är, då blir ju inte jakten tråkig i Norrland när du får kämpa för viltet. Du skidar och skidar och skidar, det är samma som ripjakten. Mm. Och när du väl lyckas skjuta en fågel så är alla de här dagarna, milen under fötterna, värt precis allting.
Ja, det är det.
Det är en sån otroligt härlig känsla.
Ja, det är en ansträngande jaktform för att kunna staka sig fram där. Men du, den period som vi också är i nu, det är ju februari. Ska du ju skjuta någon dov? Ska du ut och pyscha?
Absolut.
Med mig!
Är det sant?
Ja.
Men jag
bland annat. Nej, men jag ska pyscha säkert 5-6 gånger. Och en klappjakt också. Alltså, att pyscha tycker jag nästan är det roligaste.
Mm.
Det är också, du berättar om den här ansträngningen vid toppfågeljakt och man fäller sitt byte och klick säger det då i reptilhjärnan, och det gör det ju vid all jakt, alltså det är ju löjligt, vi sitter vuxna människor och tycker att livet är fullständigt toppen när vi har skjutit en dovhjort. Och det måste ju vara för att vi tror att vi då har försett vår flock med mat. Absolut. Så att den överlever, det måste ju vara det.
Ja.
Och då är det ytterligare en liten dimension på pyrschen när man räknar ut hur ska man gå, var det vinden, och man smyger och man skitar ner sina dyra kläder och sådär.
Ja, ja.
Och så fäller man en kalv. Det är för jävla roligt.
Alltså. Det blir mer jakt.
Det är en annan dimension när du får kämpa för viltet. Ja, om du står i ett torn eller på ett pass så är det ju skytt snarare än jägare.
Dessutom, en dimension som är bra, eftersom vi pratar om ett Knista herrgård, är att allt som vi skjuter på de jakterna vi arrangerar, och när jag pyrsar, så är det serverar vi mat i krogen. Det står på menyn också. Skjutet av Steffo, kan du stå.
Det är ju kul.
Står det skjutet av Dan Patron, min kompanjon, då är det mer färs eftersom han skjuter dem i röven. Det är den här killjargongen vi vill bli av med, heter det?
Så att jag kan komma till Knista herrgård och sätta mig där och bara, jag vill ha något som Steffa har skjutit.
Ja.
Gud vad coolt.
Då blir det ju väldigt lokalt och närproducerat.
Ja, och det blir inte bättre än så.
Nej.
Jag tänkte faktiskt ta och ställa lite favoritfrågor till dig. Vad som är
det dina favoritfrågor?
Nej, alltså det är vad som är favorit till dig. Hur ska jag formulera det, på tal om att hitta ett bra ordförråd här? Nu ska vi se.
Jag kommer att ställa frågor till dig och du ska välja vilket som är din favorit.
Exakt. Vad är din favoriträtt?
Under tortyr, om jag tvingas nämna en. Jag kan väl säga confit de canard, säger jag då. Anka stekt i sitt eget fett med den råstekta potatisen också. Jävla gott.
Det är oslagbart.
Ja, men
ankfett är bra.
Det var lite otippad ändå.
Ja.
Jag är inte ens förvånad. Jag har läst på din hemsida att du är förtjust i anka.
Ja, där har jag recept på det.
Ja.
Och min vinreduktion, såsen där. Ja. Som är osans med Mannerström också, om man ska ha socker i vinreduktion eller inte. Jag tycker att man börjar med socker, karamelliserar, falottenlök, sen i med fond och med vin och koka ner, och sen i med portvin och koka ner, och sen silar man bort falottenlöken som man har som tillbehör, och så blankar man av med smör. Jävlar, vilken god sås det blir.
Okej, nu hör jag att du är en kock.
Men får jag fråga då, vad är din favoriträtt på vilt? För anka är inte supervilt.
Nej, men det är nog doven och mitt favoritvilt, ska jag säga. Krone är ju fantastiskt, men det är inte så, jag kanske inte har skjutit mer än 10 kronor i år. kanske något sånt där. Så det är mycket mer sällan förekommande. Så att, med vanan också får jag säga att en och dov är favorit.
Ja. Mm, mm. Okay.
Allt med dov. Alltså, jag köper ju nästan ingen nötkött längre. Och gör jag köttbullar så är det på dov.
Det smakar liksom. Ju ingenting.
Nej, det gör inte det.
Favorit whisky?
Det är svåra frågor. För normalt hade jag kontakt med, men du måste ju säga vilket sammanhang. Är det i båten, är det golfen,
I
är det är klockan nio?
Är det på passet?
I Skottland. Jag vet att du gillar Skottland.
Ja, det gör jag.
Ja, så att,
Nej, men då säger jag väl en... jag tycker Glenfarclas just nu dricker jag mycket av. Det är lite sherryfat lagrad. Men det är klart, springer jag på en Ardbeg, 17-årig Ardbeg, det är inte så dumt heller om det regnar ute om man är i Skottland. Om man just har fällt sin kron.
Exakt.
Och helt slut.
Här har vi pratat kanske lite om redan, men ändå, favoritjakt?
Ja, det är nog Pyrsen, får jag säga. Men det är också för jävla kul med en bra fågeljakt. Alltså. Det är det. Men Pyrs. Om det är tortyr som man...
Det blir lite mer skytte på en fågeljakt. Och det är ju det man gillar.
Det är lite pang-pang.
Mm. Ja, det smäller ju bra. Det gör det.
Mm. Man gillar när det smäller i skogen.
Ja, så är det ju.
Man gör ju faktiskt
favoritvapen?
När det gäller hagel så blir det min Fabri. Jag har inte sett vackrare vapen och jag har inte skjutit med bättre vapen. Kula så har jag en Hartmann & Weiss, en 30-06 som är så jävla snygg.
Just det.
Men, ja, den är riktigt bra. Och sen Rigby Highland Stalker också en favorit. Rigby. Så jävla snygg. Ja.
Den vet jag, den är fin.
Tyvärr visar det sig att man skjuter väldigt bra med blaser också. Som jag tycker
är lite tyvärr på.
Det kan jag skriva under på.
Det är liksom, det bryter mot min estetik.
Ja.
Men det är ju jävla bra vapen.
Precisionen är ju
det är grym.
Sans.
Den är grym.
Lös.
Ja.
Och sen så har vi då favoritcigar igen. Och
det är ju mina egna.
Ja, det är din egna. Ja. Okej, vad har du för till After Hunt? Vad är det för cigarr då?
Ja, då är det ofta, för då brukar jag nästan bjuda alla som har jagat med. Och då brukar de bli livrädda om jag tar fram bomben.
Jag
så då kör jag en Robusto.
Robusto,
Avo. Nej, mina Robusto.
Förlåt, jag tänkte på Avo Robusto.
Men Robusto är i kyrkan.
Alla cigarrer gör Robusto.
Alla jag förstår. Robusto. Jag tänkte när du sa så här att när du ska bjuda alla, då tar du Brobergs egna.
Nej, jag tar mina egna. Madde.
Jag ber om ursäkt. Favoritmärke på jackkläder?
Ja, men det blir nog Purdy då om jag måste välja ett.
Vilket favoritland har du för att åka utomlands och jaga i?
Jag har bara varit i Skottland och England.
Ja, det är så.
Så jag kan inte jämföra med något annat. Men det var helt fantastiskt.
Ja.
Det finns ju inte en ful meter i Skottland.
Nej, det är, allt är ju vackert. Ja, det är helt fantastiskt.
Och det var en, det var både stalking och så var det rough shooting och driven med fasaner. Och, fy fan vad kul alltså. Mm. Sköt jag lite muntjack och sådär. Och Chinese water deer i England också. Men jag kommer vilja åka till andra länder för att se hur jakterna är där.
Mm. Vilka länder tänker du då på?
Jag tänker åka någon gång till Afrika för att gå sådär som folk berättar om när man går i värmen i savannen. Och sen sitter man och dricker GT vid elden på kvällen. Och så här. Jag är väldigt ointresserad av troféjakt.
Mm. Det är kvantitet för kvalitet.
Mm. Ja,
det... Man vill åka dit för miljön, man vill åka dit också för att få den upplevelsen. Och de har fantastiska vilt.
Och där. Så finns det tydligen väldigt vackra skogar i Ungern.
Ja.
Frankrike, så jag har ett litet boende i Frankrike, så där skulle jag vilja prova någon gång också. Mm.
På din hemsida så står ju att man kan boka dig. Då var jag lite så här, vadå, till en svensk, till en möhippa?
Det var för den gamla hemsidan, jag har inte varit inne själv på flera år.
Var när du strippade, var det inte?
Jag höll ju jättemånga föredrag under en period, men jag orkar ju inte det längre. Jag vet inte hur, det var ju några år jag höll 70-80 föredrag. Alltså. Dels var det, handlar om språk, hur man ska uttrycka sig i olika sammanhang och sådär. Men det var ju också, sen blev det ju mycket mer med sprit. Ren undervisning var det ju också. Jag drev ju Konjakakademin och Snapsakademin som var en utbildning för sommelier och krögare.
Gud vad kul, du har gjort jättemycket.
Ja, det var jättekul. Men jag är ju gammal. Jag vet att jag inte ser så gammal ut, men jag är ju det.
Jo, det gör du.
Vilken surprise att Lubbe skulle säga.
Lubbe.
Nej, men, så jag orkar ju inte göra det längre.
Du var ju på Expressen. Mm. Jo, som också är en stor jägare. Mm.
Storviltsjägare kan man kalla honom kanske. Han var ju på Aftonbladet. Var ni rivaler?
Nej, det borde vi ha varit. Jag har aldrig sneglat på konkurrenter. Och jag var ganska ensam om det. Och jag funderade på om jag gjorde rätt eller inte.
Men det tycker jag.
När jag var krönikör så läste jag aldrig Aftonbladet. Krönikör. För jag tänkte, om jag skriver om det på ett sätt som jag själv gillar, då är det tillräckligt många som kommer att gilla det förhoppningsvis. Mm. Om jag märker att Aftonbladets motsvarighet till mig själv är bättre och ska jag börja härma då, då blir jag bara en B-kopia. Ja. Och så än idag när det gäller andra programledare. Jag ser dem inte som konkurrenter eller fiender eller något som jag ska gör efter, utan jag gör så gott jag kan själv.
Ja, mogen syn på...
Jättebra.
Ja, är det? Jag vet, ja, det är i alla fall så jag har gjort.
Ja, tycker jag låter vettigt. Mm. Apropå TV4 då, matlagning.
Mm.
När får vi komma tillbaks? Jag och Daniel. Det var ju 2 år sedan.
Det är sällan vi har fått så många ord fiasko i början på meddelandet till kanalen som när ni hade varit där.
Är det så?
Nej.
Det hade varit roligt.
Ni gjorde succé. Så att ni är välkomna tillbaka. Ni skulle ju skriva en bok.
Ja.
Det brukar ju vara bra. Mm. Ni släpper boken och så kommer ni och så lagar ni något ur boken och du står och babblar om skyttet.
Mm. Det låter som ett jävligt bra upplägg.
Men jag tycker...
Daniel är ju en
återkommande figur.
Och väldigt skicklig, inte bara på att laga mat, nej, utan också på att prata om mat.
Verkligen.
Mm. Så han är tacksam.
Verkligen.
Och du får följa med lite på köpet.
Ja, men jag är hans sidekick. Jag står ju där och glider in på bananskal. Mm. Försöker vara lustig.
Jag ska försöka komma in innan er. Så du får hänga med mig först, tycker jag. Då pratar vi brudar, vi pratar
jägarexamen.
Ja, exakt.
Då måste du dra historien om när Ebba sköt ko för kalv. Annars får du inte komma.
Jag ska höra med henne. Jag ska höra med henne, jag lovar. Åh, vad roligt. Ja, där ser man. Men du, Steffo, tack snälla för att du har kommit till oss idag och delat med dig av dig själv.
Och din,
nu är det dovgjort vi käkar, va?
Och din yrkeskarriär. Det tycker jag är spännande att höra.
Ja, exakt, ja. Ja, jag har fått veta lite nytt om dig. Som att du är kock.
Mm.
Mm. Jag ska döpa om dig på min mobil nu så du ska heta Steffo Kock.
Skitsteffo. Killen som bajsar.
Ja,
det står du redan.
Den tar vi. Den var bäst.
Ja, underbart besök här av Steffo Törnqvist. Stort tack för att du kom.
Tack själv. Ciao.
Jaktnyheterna med Lubbe Garell. Jaktjournalen skriver att 2 personer har vänt sig till ARN, alltså Allmänna reklamationsnämnden, för att få tillbaka pengar de har betalt för en intensivkurs i jägarexamen. De båda personerna som anmält företaget till ARN hittade reklam för intensivkurserna på nätet. Företaget framhöll att man examinerat många jägarelever som varit nöjda med kurserna. Båda personerna betalade 9500 respektive 7900 kronor och fick kvitton på sina betalningar. Men i båda fallen ställdes kurserna in med 2 dagars varsel och sedan har företrädare för företaget inte gått att nå. Låt som en kille i Skåne. Kort kille i Skåne. En av personerna har fått sms från arrangören. Han skyller på Jägareförbundet som inte försåg honom i jägare som kunde hjälpa till med skyttet. Och därför var han tvungen att ställa in kursen, skriver han till Arn. Jag har även tagit ledigt från jobbet och på så sätt förlorat ytterligare pengar helt onödan, tillägger personen i sin anmälan. Den andra anmälaren har överhuvudtaget inte lyckats nå företrädare från bolaget som sålde kursen. Det här är ju riktigt segt.
Ja, men alltså det här... jag får upp...
Får du också en bild i huvudet på en kille?
Ja, nej, men så här är det väl, att de här intensivkurserna, man ska vara väldigt mån om vart man tar den intensivkursen och med vem. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man kollar upp det. Och sen är det så att man behöver verkligen gå en intensivkurs eller en längre kurs. Det är också lite så här vad man har för bakgrund. Är det så att man har erfarenhet av jakt sen innan och har varit mycket i den miljön, ja, men då kanske en intensivkurs skulle räcka.
Mm.
Men att inte ha någon erfarenhet alls och inte vet vad man ger sig in i, då tycker jag att man ska ta en längre kurs.
Absolut. Men alltså, som vi har sagt tidigare, jag vill inte ha en person i skogen som har tagit en jägarexamen 2 dagar innan och inte har någon erfarenhet.
Nej,
som
nej,
ska stå helt själv och inte veta vad hen skjuter på.
Nej.
Jaktjournalen skriver också att det var i måndag som 2 jägare på en ort i Vimmerby kommun ska ha sökt efter en skadskjuten räv. Då räven gick över till grannmarken hörde jägarna av sig till jakträttsinnehavaren som ska ge tillstånd till att de fortsatte eftersöket på hans mark. Då dyker en 70-årig man upp som bor på marken. Han är enligt polisen arg över att jägarna befinner sig på marken. Det slutar med misshandel, polisanmälan och att mannen senare grips. Mannen ska inte ha varit jakträttsinnehavare eller ägare till marken utan ska bara bo på fastigheten. Lyssna här. Det har uppstått handgemäng och 70-åringen har använt någon form av tillhygge, säger polisens presstalesperson Robert Löffel. Enligt polisen är de båda jägarna i 40 respektive 70 års åldern. Den misstänkte mannen anhölls under måndagen men släpptes dagen efter. Förundersökningen fortsätter och mannen är misstänkt för grov misshandel, försök till grov misshandel och olaga hot, säger Robert Löffel.
Men det är han som har misshandlat jägarna.
Ja,
en 70-årig man.
Vansinnigt. Ganska viril måste man säga.
Ja, extremt. Herregud.
Bra krut i gubben. Jakt och jägare skriver: igår inleddes rättegången mot de fyra personer som är åtalade för att nattetid har jagat älg från bil i Sollefteåskogarna. Åklagaren anser sig kunna bevisa att de har skjutit 24 älgar och tjänat minst 160 000 kronor på att sälja köttet. Det var vid en husransakan hos en Sollefteåbo i 50-årsåldern i augusti 2019 som polisen hittade frysboxar fyllda med flera hundra kilo älgkött. På den lite avsides belägna gamla gården fanns också två olagligt modifierade vapen, termiska sikten, skåpbilar med uppsågade takluckor, en slaktbod och hembränningsutrustning. Anledningen till husransakan var att polisen hade upptäckt stulna fyrhjulingar, släpvagnar och en minigrävare utanför den huvudmisstänktes bostad. Först tre år senare, alltså i höstas, väcktes åtal för bland annat grovt jaktbrott mot fyra personer. De är förutom den huvudmisstänkte en man och en kvinna i 50-årsåldern boende i södra Sverige och en man i 70-årsåldern boende i Sollefteå. De åtalade nekar till nästan allt som utredarna har kommit fram till. Till exempel att det ska ha jagats älg från bil och på annans mark nattetid och sålt kött för minst 160 000 kronor, bland annat till restauranger i södra Sverige. Jag skulle inte vilja äta av det där köttet, för det var inte särskilt hygieniska förhållanden i den slaktboden som vi hittade, kommenterar Lou Jonsson. Rättegången i Ångermanlands tingsrätt beräknas pågå under 4 dagar och avslutas den 13 februari.
Är det här en
sugen på att äta älg?
Ja, alltså inte sådär när jag hör det. Nej, men det där var ju inte bra. Inte alls. Ja, det är helt bra att de åkte dit, om jag säger så.
Men det här är ju liksom, tänk,
men det är helt sjukt.
Men tänk om du är på en krog.
Ja.
Det har säkert hänt oss också.
Tror du?
Ja, men man har ingen aning om var köttet kommer ifrån.
Nej, det är därför man gillar att äta sitt egna kött.
Exakt. Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Tack för idag, Madde. Och vilken härlig pratstund vi hade med
Steffo. Jag trodde verkligen att jag skulle få prata om vädret. Det brukar jag få göra, men tydligen inte idag.
Över till dig, Madde, och vädret.
Ja, men tack, Lubbe. Som vi ser idag, det är onsdag och det är rätt så grumligt ute. Så jag rekommenderar starkt att alla håller sig inom hus.
Det ska jag göra ikväll.
Ja, jag med. Och nu så ska vi ta och avrunda. Det var jättetrevligt att ha Steffo Törnqvist här hos oss idag. Mm. Och vi hoppas ju såklart att ni som har lyssnat har också tyckt om att höra vad han har att säga.
Han är en glad gamäng alltså.
Ja, men han är
karismatisk.
Ja, det är han. Och han är en karaktär. Ett original.
Ja,
det
verkligen. Är han.
Och jag tycker också att du är ett original, Lubbe.
Tack.
Ja.
Och du är karismatisk.
Ja. Bra kombo.
Ja, faktiskt. Vilken blick du ger mig.
Ja, men jag blev...
Nu avslutar vi det här. Hej då.
Vi hörs, inte ses, bara du och jag. Men vi hörs i nästa avsnitt.
Ja, tack för att ni lyssnade.
Ja, tack, hej.
Adios.